Gud har investerat så oerhört mycket i människan, skapad som hon är i Guds avbild, utrustad med ande, själ och kropp. Detta för att kunna begå sig bland sina likar, men också detta nog så viktiga att kunna ha gemenskap med Gud. Därför möts människan av Guds kallelse, en frälsningsmöjlighet i Jesus Kristus och den helige andes gåvor. Gud är oerhört generös med sitt gåvogivande. Den största gåvan han givit oss är sin enfödde son, Jesus Kristus. Han blev sänd till oss och utgavs för våra synder. Ett utgivande från Guds stora, oändliga kärlek till människan. Så har vi fått andens gåvor till att tjäna varandra i efterföljelsen av Jesus, till förhärligande av honom. Och när vi möter enkla människor som Simon Petrus, som vi tidigare följt från fiskafänget på Genesarets sjö, in i uppgiften som människofiskare för Herren Jesus, så förstår vi något av Guds handlande för att få människan in i sin gudomliga vilja. Det var uppgång på höjderna där han bekände Jesus som Messias, Guds levande son, och få höra från Jesu läppar: salig är du Simon, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Men det var också en bratt nedgång i humanistiskt tänkande när han tar Jesus avsides och säger till honom: detta får inte vederfaras dig. Och möts av Jesu ord: gå bort Satan och står mig inte i vägen, till dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Och visst var det en underbar upplevelse när han på Jesu ord gick på vattnet. Men så såg han på de våldsamma vågorna och började sjunka. Ropar på Jesus och möts av Jesu hand som drar honom upp ur böljorna och för honom säkert till båten för fortsatt resa till andra strand. Vi har väl alla våra andliga nedturer där omständigheterna styr oss, och där den ostörda blicken på Jesus ersätts av omständigheternas vågskvall, och vi upplever att vi sjunker ner i vårt andliga liv. Men vi får gripa fatt i Jesu hand och lyftas upp av honom. I lärjungakretsen uppstod tanken om vem som var störst, och denna tanke var inte en engångshändelse, och den hängde i ända till Jesus fördes bort och överlämnades åt överste prästerna. Denna världsliga tanke, stor, större, störst, måste ju punkteras för att tjänsten för Jesus ska fungera. För den tjänsten består av ödmjukhet och frimodighet. ödmjukhet inför Gud och frimodighet inför människorna. Stoltheten är Guds motståndare, men ödmjukheten är hans tjänare. Därför finns det inget som är så viktigt att få med sig i tjänsten som just ödmjukhet. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. För intet kött ska kunna berömma sig inför Gud. För all vår berömmelse tillhör sonen Jesus Kristus. Han som vunnit seger och möjliggjort vår tjänst för honom. O Petrus själ, det är som sig bör att Jesus växer till och att vi förminskas. Men det mest förödande var väl ändå när han tre gånger förnekar Jesus på överste prästens gård och säger: jag känner icke den mannen. Han som hade sagt: om alla andra komma på fall för din skull, så ska jag aldrig komma på fall. Om jag än måste dö med dig, så ska jag inte förneka dig. Han möts av Jesu blick, kommer ihåg Jesu förutsägelse och går ut och gråter bitterligen. Men så sker ju historiens största tilldragelse med Jesu död och uppståndelse. Där på uppståndelsens morgon möttes han av en särskild hälsning till honom. Guds omsorg kan inte vara större när förnekaren får en speciell hälsning om att Jesus är uppstånden, Jesus lever. Det är Gud som i sin omsorg ger oss kallelsen, och det är Gud som i sin omsorg leder oss in på frälsningens väg. Och det är Guds omsorg som för oss in i tjänsten för honom. Vi kan ha svårt att finna ut av vilket fiske som gäller. Är det vanliga fisket eller är det människofisket? I Jesus mötet vid Genesarets strand var ett upprättelsemöte för Petrus. Upprättelsen är kärlekens upprättelse, där Petrus tre gånger får svara på frågan från Jesus: älskar du mig? Och i varje jakande svar får han uppgiften lagd i sina händer. Föd mina lamm, var en herde för mina får. Föd mina får. Ja, det var uppgifterna Jesus la i hans händer. Och nu samlades Petrus och de andra på den övre salen i förbidan på det löftes uppfyllelse Jesus hade gett dem. Få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande, och ni ska undfå kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och sedan inte jordens ända. När pingstdagen så var inne var de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himmelen dånet som en våldsam storm hade farit fram och uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor såsom av eld, visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och det blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, eftersom anden ingav dem att tala. Reaktionen blev enorm, och de judiska fromma män som bodde i Jerusalem från alla folk under himmelen, när de hörde dånet, församlade sig hela hopen, och en stor rörelse uppstod, och var och en av dem hörde sitt eget tungomål talas av dem. Ja, den helige andes eld hade gripit varje tunga och ingav dem vad de skulle tala, tungomål på olika språk, som dessa tillskyndare så väl förstod. Det var ju deras eget tungomål som talades. Och vad talade de om? Jo, Guds väldiga gärningar. Och när sedan Petrus trädde fram jämte de elva för att vederlägga det jäckande påståendet att de var fulla av sött vin. Nej då, här uppfylles vad som är sagt genom profeten Joel. Jag vill utgjuta av min ande över allt kött. Och med den profetiska referensen predikar Petrus budskapet om Jesus i andens kraft. Och stygnen sitter där i hjärtana. Och frälsningsfrågan blir brännande. Bröder, vad ska vi göra? Då svarade Petrus dem, gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Till er gäller löftet och era barn, jämväl alla som är i fjärran, så många som Herren och Gud kallar. Jag är överbevisad om att Petrus fann sig väl till pass där på pingstdagen i andens kraft och upplevelse. Han hade inget mindervärdighetskomplex. Han hade inget storhetsvansinne. Han fann sig inte vid sidan av, utan mitt i strömmen från himmelen. Och jag tror inte en gång att han kände sig ovärdig i situationen. Vad kände han? Jo, han kände, jag är i centrum av Guds vilja med mitt liv. För han hade upplevt en total upprättelse av Jesus. Och denna upprättelse var nödvändig och grundläggande för hans predikan på pingstdagen. Och när den helige ande nu föll över dem alla, så kom Petrus in i den tjänst Gud kallat honom till. Det är inte en ämnespredikan han håller på pingstdagen, utan det är en Jesuspredikan om Jesu död och uppståndelse. Evangelium om Jesus, Guds son. Och det finns inte kraftfullare budskap än detta. När det bärs fram i andens kraft och överbevisning. Det kan ge frihet åt vilken syndaslav som helst. Hur bunden man än är av synden, så ligger frigörelsen i Jesus nedlagd i budskapet och träffar hjärtat och gör det möjligt till omvändelse, sinnesändring och tro. Och har man än gjort bort sig fullständigt så får man en ny chans i Jesus Kristus. Vilket predikanten här själv är ett strålande exempel på. Predikan är ju enastående med tanke på innehåll och resultat. Hur det profetiska ordets fullbordan från profeten Joel blir språngbrädan för förkunnelsen om Jesus. Och han navigerar så exakt i händelseförloppet genom en helig andes ledning. När han nu talar om Jesus och vad som hänt med honom. Och får delge en predikan som saknar motstycke. Efter klarläggningen av det profetiska ordets fullbordan inför dem så vänder han sig till sina åhörare med orden: I män av Israel, hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, som ni själva vet. Den som blev given i det våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt. Honom har ni, genom män som inte vet av lagen, låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Ja, det var grunden för budskapet. Budskapet om Jesus från Nazaret. Och så fortsätter han och drar in det profetiska ordet med dess fullbordan. Och talar så koncentrerat, tydligt och klart om David, och får med detta som var så klart för David i hans profeterande. Detta sa han med tanke på honom, på Jesus. Inget svävande, men koncentrerat till Jesus. Jag har haft Herren för mina ögon alltid, ja, han är på min högra sida för att jag inte ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig, och jämväl min kropp får vila med en förhoppning, den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Det finns mycket i skriften som talar om David som han kunde tagit med i sin predikan. Men i detta koncentrerade utsnitt får han med det väsentligaste i Davids liv. Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Och så tar han fram själva kärnan i budskapet. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig. Och jämväl min kropp får vila med en förhoppning, den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Jesu uppståndelse var ju huvudbudskapet på pingstdagen. Och i dessa få ord får han fram detta i täten av sitt budskap. Du låter inte din helige se förgängelse. Utan uppståndelse hade vi fått en martyr som inte kunde ha gjort något som helst för oss. Men med Jesu uppståndelse fick vi en frälsare som kan allt. Jag ger evigt liv till dem som tror på honom. Och det är gripande att lägga märke till att på båda sidor av budskapet från David, hans profeterande, läggs in i predikan människornas handlande med Jesus, men också Guds handlande med sin son Jesus Kristus. Det är två explosiver som här möts. Människors dödande och Guds uppståndelsekraft. Och det är dessa explosiver som utlöser stygnen i hjärtana. Honom som ni har korsfäst har Gud gjort till både Herre och Messias. Ja, när de hörde detta kände de ett stygn i sina hjärtan. Dessa två är ju varandras motsatser i händelserna. Och likväl är det Guds övergripande rådslut som sker. Jesus som blev given i det våld och blev korsfäst. Och som Gud lät uppstå, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Det hade skett uppståndelse i det gamla förbundet. Jag tänker på Elisa som uppväckte änkans son i Sunem. Och i Jesu verksamhet förekom det också uppståndelse från de döda. Vi har det kända fallet Lazarus, men också änkans son från Naim. Och själv Petrus skulle få vara med om att uppväcka Tabita i Lydda från de döda. Men alla dessa exempel är ju en temporär uppståndelse, då de allesammans skulle dö igen. Men Jesu uppståndelse var ju av det slaget att han skulle aldrig dö igen. Därför kallar Bibeln honom för den förstfödde från de döda. Och vid den första uppståndelsen, när Jesus kommer igen, skulle alla de andra uppväckas från de döda. För att aldrig dö igen. Det var Jesu uppståndelse Petrus predikade på pingstdagen. Gud hade kunnat visat Jesu uppståndelse för hela världen. Men han valde att genom enkla människor med närkontakt till Jesus få bära fram vittnesbördet om Jesu uppståndelse. De hade sett den tomma graven, och långt mer, de hade mött den levande uppståndne Jesus. Och nu, när den helige andes kraft fyllde dessa enkla människor, varav Petrus var en, så bars budskapet om Jesu uppståndelse ut till en hel värld. Om människor som upplevt Jesus i sina liv. Bättre vittnesbörd finns inte.
Se dig var mannen Jesus, som segrat i sin död. som ropat ut för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakar himmelen och Satans andevärld. Det sköna orden det fullbordat är. Se det var mannen Jesus som segrat i sin död, som ropat för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakar himmelen i sin död, som ropat för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakar himmelen och Satans andevärld. Det sköna det lade ni hans döda kropp i graven mörk och kall. Men där i dödens hårda grepp var Gud hans värn och sjal. Och på den tredje dagen ropat för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakar himmelen och Satans andevärld. Det sköna